Ryan Reynolds here from Mint Mobile.
With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Rinkside. God morgon är det för oss, vad det är för er, det vet ju inte vi. Men det vi vet är, för er som har varit med i den här podden sedan länge vet ni att är det morgon så är det, som ni hör på min röst, lite mer bas. Vi vet att Daggen har varit uppe och kört 15 handstand pushups och 2000 death rows och hopp och skutt och volter åt höger och vänster och så stått och skallat in i väggen lite grann för att stilla sina ADHD. Fredrik dricker kopp kaffe som tur var, för det är ju våra konstanter. Är det något vi är i den här podden så är vi att vi konsekvent att är det morgon så är Fredrik sur.
Folk tassar lite på tår runt mig. Jag tycker det är respektfullt fram till 9. Det ska vara så. Jag tycker inte det finns någon anledning att varva upp för tidigt. Jag lägger krutet på den senare delen av dagen. Men jag har inga problem att komma upp på morgon. Det är det minsta bekymret. Men jag tycker låt mig vara. Så, jag är inte så förbannad.
När man möter Fredrik på frukosten så han nickar ju bara så här. Man bara, får jag sitta vid dig eller hur går det här till? Hur går proceduren till på frukosten? Man får liksom känna av lite vart du är på morgon.
Jag skulle... det finns en skröna om Robert Pärlskog som är en legendarisk sportkommentator, att han var tillsammans med en expert var och gjorde en match ute i Europa. Om det här är sant eller inte vet jag inte, men det är en väldigt bra story just med tanke på det här med frukosten och Fredrik. Då hade den personen som jobbade med Robert Pärlskog satt sig vid ett bord och så kommer Robert Pärlskog till frukosten och de så här vinkar och tjena. Och så sen kommer Robert Pärlskog, då tänker man naturligt ska gå och sätta sig bredvid den experten som han är ute och reser med och ska jobba med. Nej, han gick vidare, satte sitt eget hörn där och staterat. Kom inte hit och prata med mig, utan vi jobbar.
Rimligt ändå.
Stör vi inte.
Folk som känner mig tror jag säger att jag är en snäll människa, men det finns vissa tidpunkter jag tycker att folk ska få vara i fred. Och då är morgon en sådan. Men det här går så bra så, grabbar. Ni kan vara lugna.
Ja.
Klärion är ju för övrigt ett bra ställe att vakna upp på här i Umeå.
Ja, vi bor ju ofta där. Alltså även jag ibland på så här staycations. Ni bor ju alltid där när vi är... Och är det någonting, vi har ju hört våran klassiska podd medhjälpare och jag vet inte vad jag ska kalla men David Wiklund på Sign, han brukar köra så intervjuer med folk som är och hälsar på honom. Och då blir frågan alltid, vad är det viktigaste på ett hotell? Och jag har sett Lasse Granqvist och några olika svar. Men om någon frågar mig, vad är det viktigaste på ett hotell? Det är fan att folk är så här, välkomnande när man kommer. Att säga, hej, vad kul att du är här. Självklart ska vi få dig att trivas. Alltså så här, att folk bara sträcker ut en arm så här, kul att du är här.
Vet du fan om jag håller med dig. Jag tycker att det är jättebra rum. Men jag förstår vad du menar, Lars. Nu släppte jag dig lite där.
Ja, men du, det är viktigt för mig det här, att man får, ja, skitsamma. Vi går in till hockeyn. Jag tycker att vi börjar med en grej. Och Daggen, jag ber om ursäkt nu, för du var spelare. När det här sker, det som jag kommer ta upp här, då är du ute och spelar fotboll inför matcherna. Så nu kommer jag att räkna mig till Fredrik med en grej som hände igår innan vi kommer till matchen. För mellan Brynäs och Tingsryd igår så hände det ju en sak. Det var ju så att Pontus Nätterberg, så märkte man efter den första perioden, att han fanns inte med i laguppställningen för Tingsryd i matchen mot Brynäs. Och finns inte en spelare med i laguppställningen, så är ju egentligen den direkta domen då ska ju vara walkover. Då har man använt en spelare som man inte har rätt till, och då ska egentligen Brynäs till det där man segern. Men det finns ju faktiskt förmildrande omständigheter här. Jag tror inte att det kommer att ske av det här fallet. Det är ju så att Tingsryd har registrerat nummer 22. Som ju då arenan fyller i ett system via deras dator, där de då väljer in en nummer och då klickar det in en spelare. Och Fredrik, du har ju varit tränare i många år. Vad händer med laguppställningen? För ni fyller ju själva i den med nummer. Så Fredrik, du kan ju bara lyssna hur det där går till när man fyller i en laguppställning.
Ja, och jag tror till och med att man ska backa ett steg till, att det handlar ju om hur spelare registrerade, till exempel när du signar en spelare under säsong som kommer in, så ska det ännu ett steg tillbaks komplicera det hela. En utländsk spelare ska registreras med transferkort, det ska vara mellan förbunden, sen ska Svenska ishockeyförbundet då registrera en spelare så att du kommer upp på listan. Så under normala omständigheter, som för Tingsryd igår, så finns det liksom en bank med ett antal spelare som är registrerade på ett visst nummer. Sen får du som coach då, ibland kan det vara någon så här team manager eller så, fyller du i för hand nummer, alltså en laguppställning. Sen är det hårt arbetande funktionärer i alla rinkar som går till någon dator, slår in det där. Sen kommer man med en utskrift där det står, det här är de du har sagt ska spela. Och då är man lite nojig så där ofta och säger att fan, jag tittar du också så att det stämmer. Sen brukar det finnas en till säkerhetsmarginal som jag har varit med om, för jag har gjort det här felet säkert 10 gånger minst. Det är att det är någon som ringer. Då sitter en sportchef någonstans och är svettig med en kopp kaffe eller en bira där hemma, eller någon supporter, och säger, men vad är det för fel på han? Varför står inte han med? Och då säger man, oh, bra att någon var vaken. Så att det ska liksom gå långt innan man missar det här. Det tycker jag är det märkliga i det som skedde igår.
Mm. För att flika in det här, så är det ju då, när de då har laddat i det här systemet. Det här är ju alltså då, det är Brynäs statistikmänniskor som är anställda för att kontrollera att rätt person kommer in på rätt plats. Så det ska ju aldrig, när de ser nummer 22, så ska ju de då se att ja, men det ska vara Pontus Nätterberg. Då ska ju det serveras sen då till klubben, som då Tingsryd sen skriver under. Med det sagt så ska vi börja flika in att jag tycker att det här är så här, visst, det blev fel, men sunt förnuft så är det ju såklart att det har blivit ett fel, en miss. Och jag tycker att, så här, att det ska påverka sportsliga utgången, tycker jag är rent, ja, men juridiskt trams faktiskt.
Det som säger på, jag kan ärligt talat, det här är ju sådana här saker som sällan uppstår, men det vi sitter med i handen nu, vi tre, det som vi såg igår, då säger man att om en okvalificerad spelare upptäcks av domarna eller matchfunktionärerna, ska spelaren avvisas från matchen. Det finns ju liksom inte ett, ja, men steg dit till att du ska förlora vunnen poäng, match, är ju inte fullt så given.
Nej. Och då måste ju också Brynäs, som har gjort själva fel, att anmäla det här till tävlingsnämnden, och då är det då så en SIF som ska ta det beslutet.
Jag tror inte det kommer. Känslan är att det inte kommer bli så, men man vet aldrig.
Nej. Det är ju en person, det är någon som har missat och slarva helt enkelt, och jag tycker att det känns som att
men tänkte Fredrik då, om man var J20 tränare, klockan 12 börjar matchen. Nej, fan, skit i den jävla laguppställningen, kasta in den på morgonen, bara nu kör vi fel varje jävla gång.
Lite så.
Sköter det själv, ska jag säga. Hur svårt ska det vara?
Kom inte med jävla papper innan 9. Ska vi gå på hockey till det vi gjorde igår? Vi gick på hockey och det var vi glada för att få göra, efter att man har suttit 11 dagar och väntat på att göra det igen. Och vi var i Umeå, som ni då kan förstå, med tanke på att det är där vi sitter nu. Fredrik sitter och sneglar ut här över. Vad ser du, Fredrik?
Jag ser ett kallt Umeå, men en vacker stad som just nu är under belägring av 3000 tandläkare. Det är en, tänkte, det är en skräckfilm, skulle kunna heta så någonting, 3000 tandläkare.
The Dentists. Dentists.
Ja. Men jag ska inte hindra dig från att prata vidare, Lars.
Nej. Men vad tyckte du om matchen igår då? Det var ju Björklöven mot Djurgården. Jag håsar den ordentligt taggen. Jag var laddad inför.
Ja, det var den bästa matchen någonsin, trodde man att det skulle bli när du hade satt upp de förväntningarna. Men jag tycker väl att det är en klassisk efter uppehållsmatch. Två lag som liksom letar lite efter varandra. Jag tycker ändå att det är Djurgården som kommer hit och spelar efter sina förutsättningar väldigt bra. Man har Kryger borta, Norman borta, Klasen på skadelistan är tungt. Men illa sätter man liksom fokusera på sitt försvarsspel, tajta framför Andrén, spela ganska enkelt nerifrån. Holmqvist har ändå fått in lite energi i den här truppen. Sen finns det saker som vi kanske kan gå in lite på Björklöven sen, som jag liksom, det skaver lite i, men det är inte det där riktiga flowet i spelet som jag förväntar mig att se Björklöven som de hade innan. Vad säger du, Fredrik?
Jag är benägen att hålla med mycket av det där. Det jag gillar med Djurgården är att man ser till vad man har för tillgångar för stunden. Och med de frånvarande spelarna, som är ett dilemma för Djurgården, varit länge nu sedan man åkte ur SHL, så har det varit nyckelspelare borta och varit väldigt stökigt. Och det där, det bör de säkert, nu frågade vi, pratade om det innan igår, och det är ju alltså olyckssituationer, skott på foten kanske man inte kan träna bort såklart. Men sen ligger det väl i sakens natur att har du ett lite äldre lag, gå till oss själva, så ju äldre man blir ju jobbigare blir en att du trampar snett eller att du gör det illa. Liksom. Kroppen återhämtar sig inte på samma sätt, så att det kanske är en konsekvens som har förstört lite grann, eller stört för Djurgården. Men jag tycker också det är spelmässigt att man, okej, har vi inte den offensiva spetsen, då får vi se till hur tar vi bort Björklövens styrkor. Jag tycker att Djurgården på ett bra sätt igår spelade nära Björklöven. Man satte press på ett sätt som bromsade. Vi såg en gång när man misslyckas med det är vid 1-0-målet, så får Björklöven en jädra fart genom hela banan. Jag tycker också att det är en mer karaktär på det. Det jag känner som står mellan båsen, ett annat lugn i Djurgården. Jag tycker inte att det är uppstissat och det är inte så frustrerat, utan det fanns en... Jag pratade med en spelare när det är 10 minuter kvar som stod alldeles intill mig som nästan lite förtvivlat, så jag tycker vi förtjänar poäng, vilket han hade helt rätt i. Det får man sen också. Så att utgången är mer plus på Djurgården än vad det är på Björklöven. Det jag reagerar på i Björklöven, det är att jag uppfattar inte att det är den här tronföljden som det borde vara. Jag tycker att det är många bra hockeyspelare där många ser lite små missnöjda ut med sin egen situation. Någon frustration.
Mm. Jag var inne och tänkte lite på det här på morgonkvisten här när vi käkade frukost. Så, alltså Pooley, Weigel, Kilke inte bra i 5-5. Du har Jakob Olofsson som inte har kommit upp i den nivån. Jag ska väl säga att jag tycker inte Liam Dover Nilsson och den Powell-kedjan inte heller i 5-5 sticker inte ut på det sättet. De gör sina poäng. De är helt okej. Jag skulle nog vilja vaska om hela den här kedjeformationen för att försöka få igång de här. För det är någonting som inte har, det är inte det trycket i spelet som jag är van att se, som jag skulle vilja se från Björklöven. Sen vill jag bara säga att oavsett matchen igår så är det fortfarande Björklöven och Brynäs som jag har som klara favoriter just nu så här långt in i serien. Men det ser inte det riktiga trycket, och jag saknar en tyngd i spelet forwardsmässigt.
Nu svarar ni lite grann på frågan, men jag slänger in, jag efterlyste frågor igår på Instagram. Ante76 frågar just det. Vad är det som gör att det inte lyfter framåt för Björklöven trots tabellen? Och nu är ni inne på några av de grejerna, men för att besvara Ante76. Är du inne också på, Fredrik, det Daggen säger, att man kanske måste testa och röra om i kedjorna för att rucka lite på hierarkin och kemin?
Ja, det är ju absolut ett alternativ, eller ett sätt att lösa problem på kan ju faktiskt vara det. Och tittar man på siffrorna, jag vet inte om det sades högt igår, men om man börjar titta på vilka som är inne på mycket mål bakåt i den här ligan, så i topp är det Theo Charidis i Kalmar. Sen har du spelare som Kilke och Pooley ligger liksom topp 5. Sen vet jag att det också är, man får ta det onda med det goda med vissa typer av spelare, så kan det absolut vara. Men jag skulle, och nu utgår jag från mig själv i ett lag, att du behöver känna att okej, här är en första lina som kliver ut, som ruskar om matchen, som skapar förutsättningar för andra att ta vid. Och det här ska sättas i en kontext. Björklöven är en utmanare till att ta klivet upp. som vanligt. Det gör också att förväntningarna är höga. Viktor Stråle står och säger till oss efter i studion att, ja, men att träna Björklöven, att vara en del av Björklöven, det är att utgå från att vi ska kunna vinna varje match. Därför så blir också kravbilden hög, och då är det någonting som jag inte tycker riktigt så där klaffar som det ska.
För att understryka din statistik där som du var inne på lite grann, vi hade lite intressanta ingångar i den där matchen. Bland annat bara för att sätta Pooley, Weigel och Schilke i paritet. Om man kollar deras plus minus statistik i den kedjan så är den alltså totalt minus 21. Om man då jämför det med Brynäs som har en första kedja som har varit ganska intakt. Det är väl egentligen det enda topplaget som har en, första kedja som har varit kontinuerlig på samma sätt som Weigel, Pooley och Schilke har varit. Så är de plus 31. Mm. Det är alltså 52 målsskillnad.
Det säger ju en hel del att det inte funkar i 5-5 spelet. Alltså det gör inte det för dem.
52 målsskillnad. Mm. Ja, nej, det är ju häpnadsväckande siffror faktiskt.
Verkligen. Men jag säger det är någon, det är bara, om man ska lägga in och i ett slutspel så krävs det lite tyngd. Jag tror att man måste få igång lite tyngd. Wiklund och Mustonen och Possler, det är bra spelare just nu, men jag saknar den där liksom tyngden i spelet, sköljande över hela tiden på hemmaplan. Jag ser inte det riktigt just nu, men fortfarande de backspel som är jättebra, stabilt försvarsspel, de har Voutilainen som står där bakom som är, kolla hur lugn han är igår också flera gånger.
Han är bra alltså.
Ja.
Men och i den delen tilltalar ju mig att man har ordning och reda på de kanske primära sakerna, vill säga försvarsspelet och målvakten. Det andra är jag egentligen inte orolig för, det är snarare bara vägen dit. Och då är kanske att göra om lite grann i formationerna en sån sak. Sen finns det en utmaning, det här har jag sagt förut och jag hävdar med en dåres envishet. När du har många nordamerikanska spelare, de har ett helt annat lynne och en helt annan inställning till sin egen roll. Vi är väldigt svenska i tänket att vi ska vara ett lag, en grupp, vi ska hitta en tydlighet. Det är helt okej för någon att spela 12-13 minuter, städa av lite boxplay, vinna tekningar. En nordamerikansk spelare tänker inte så. Det kommer inte att få mig att tro det. Jag har haft så många så jag vet hur de fungerar, och det finns inte ett enda undantag av dem. De är här för att leverera, för att vara king shit.
Ja, jag tror inte Pooley är nöjd med att han spelar 30 sekunder i ett PP2. Han vill spela först, han vill stå där i 2 minuter, han vill spela varje gång. Det finns ingen som kan övertyga mig om att det är något annorlunda.
Och en tränarskada jag har är att jag står mellan båsen och ser hur de ser ut när de kommer till båset. Och precis som du är inne på, är det 32 sekunders PP och så byter man, så ser inte en nordamerikan, tolererar inte det. Nej. Det är mer rimligt att de ska spela 2:32 om du frågar dem. Och det här... När inte poängen kommer så blir det en... För jag tycker liksom att stundtals finns det, och nu pratar jag inte bara Björklövens nordamerikan, utan rent generellt så finns det en större uppsida idag på att man jobbar hårdare på ett sätt man kanske inte gjorde för 10 år sedan, 20 år sedan. Då skulle det bara vara skön offensivt. Så det har de ju förstått. Men så fort att inte poängen kommer så ökar deras frustration och stress. Och över tid blir inte det bra för en grupp.
Mm. Nej, alltså, och det är klart att ingen av oss kan väl egentligen sätta så här, ja, men så här borde de lösa kedjekonstellationen. Viktor Stråle och Öhman och Lahti, de står ju där varje dag och ser ju liksom vilka som kan potentiellt passa med vilka som kan lyfta vilka. Och nu får de ju dessutom förstärkning på måndag som jag förstod det. Men innan det ska man ju spela både mot Mora och Karlskoga. Lite grann...
Då kan du få in får de tre jämna backpar där med lite tyngd i också. Då jag tror att om man träffar rätt på det nyförvärvet, då blir de ännu starkare bakåt där. Så.
För att säga en positiv grej, för att vi inte ska låta negativ om Björklöven som leder serien. Kim Johanssons assist igår, visst att Djurgården har en lucka där, men att få in den där till Powell i fart, det där är ju jädra klassmål alltså.
Men just när Powell också, den åkningen han gör, tar han på bäcken mellan två backar och liksom, han känns ju som att han är 2 meter lång, han väger 150 kilo, han bara bryter sig igenom den där. Det där är klass alltså. Och sen en liten bäcken upp mellan 33 centimeter över benskydd. Ja, det där är en riktigt snyggt hockeymål. Vi gillar ju de här svepassarna genom. Det är fint.
Ja, quarterback pass.
men sen är det ju också för Björklövens del, jag ska inte kalla det lyxproblem, men det är ju en situation som är ganska tacksam man mår rätt bra här.
Verkligen.
Och det är ett gott betyg när vi och andra kan sucka över att man tar 2 poäng mot Djurgården. De har samlat på sig en bra start. De är ett väl liksom sammansatt gäng, får jag känslan av. Och det finns en tydlighet från ledarstaben gentemot spelarna. Så det är små justeringar och små, vad kallar det då? Ja, men alltså just formationerna, det är en sån grej. Du sa det, Lars, tränarna har ju så mycket mer insikt än vad vi har och kommer säkert komma med någonting som gör att saker och ting faller på plats. Ibland är det liksom en justering kanske, okej, vi byter hand mot hand och sen har man hittat någonting. Så att jag tror inte vi ska måla fan på väggen.
Det Björklöven ska behöva göra, det är att de boka en tid hos soldoktorn. Det var den första doktorn som kom up to mind. Och så sen så ska de ordinera att vi vill ha ett recept på 20 milligram självförtroende i några spelare.
Som ja, man men, kanske... kolla Pooley då. Han har alltså en av de mesta expected goals man kan ha statistiskt sett. Men jag vet inte vad du sa. Var det torrt krut eller var det blött krut? Eller hur var det där nu då?
Det ska vara torrt.
Men det är blött krut.
Har man sett en actionfilm så vet man att kommer man upp med pistolen i vattnet så ska den inte funka. Sen kanske inte Hollywood är stringenten när det kommer till det. MacGyver, han kan skjuta den här som helst.
Men, tänk när Kilki, nu har han ju mycket poäng han gjort, men när de får igång de här formationerna, då kommer man också bli...
Men det är en sak är viktig att säga där, att det kommer inte vara en dag där Pooley, Kilki, Dove Nilsson, Powell, Olofsson, Weigel, om jag räknar upp dem, alla levererar. Den dagen finns inte, så funkar det inte, utan vad den ena gör blir lite på bekostnad av vad den andra gör. Så det ligger ett stort ansvar på tränarna att någonstans känna, vilka är det vi ska se till att gå bra? Nej, för det är de som gör det valet delvis, för det handlar om förtroende.
Verkligen.
Men om vi kollar på Djurgården då, igår, alltså Axel Andersson, Pontus Johansson, alltså helvete
vad de
får spela. Men jäklar vad bra de är också. Alltså den skridskoåkningen, Pontus Johansson och också Axel Andersson.
Och det tycker jag blir intressant på Johansson där, och för all del Axel också. Men så funkar det, när du matchar en back väldigt mycket så innebär det att de orkar inte spela krångligt. Då tar du bort det här som Pontus har haft när han kom från Frölunda tillbaka, så ville han visa hela världen att han är en duktig hockeyspelare. Då spelar du lite svårare. Men ju mer du spelar, ju mer kväver du den delen. Det blir enkelt, det blir tydligt, det blir starkt självförtroende i spelet.
Ja, de var enorma igår på isen.
Med det sagt så skulle vi, nu kommer ju också då diskussionen här då gällande Mikael Holmqvist. Jag vet att vi hade en diskussion i våran hockeyallsvenska WhatsApp-grupp där ju alla som jobbar med hockeyallsvenskan finns med. Och jag vet att ni har snackat om det. Mikael Holmqvist ger väl ändå ett gott intryck på något sätt, alltså som huvudtränare. Jag får verkligen känslan att laget har köpt in på att de vill ha Holmqvist.
Ja, när man pratar runt med spelarna så får man, de skulle inte säga något annorlunda, men jag känner ändå att det är genuint ärligt att de säger att de gillar Holmqvist. De tycker att han har ett bra ledarskap, han har bra syn på hur de ska spela. Han har fått verkligen energi i den här truppen som man brukar få vid tränarbyte, men de verkar ändå uppskatta honom väldigt mycket.
Ja, men då ska vi också tillägga en sak som är viktigt, att när du är head coach så tar du beslut som påverkar dina spelare varje dag. Du är ansvarig för att bänka någon, att plocka någon från ett powerplay, att stuva om dem till ett tredje backpar. Det har inte Mikael Holmqvist behövt göra. Det har legat på Garpenlöv och på nästa steg i Ragnarsson. Så att det på ett sätt att vara en tredje tränare är en ganska mysig uppgift. Blir någon inbjuden till julfesten så är det han. Nu är Holmqvist i en annan situation. Nu är det han som ska ta besluten. Han som ska få fart på, ska han spela Olle Liss och Anton Gradin mer, så är det på bekostnad av någon annan. Så att jag tror vi ska vara försiktiga med att värdera vilka spelarna tycker är en mysig kille.
För ja, det kan det inte vara värt att understryka. Det är värt att understryka att det är väl alltid så att du har en tränare i trojkan som ska vara liksom den sköna motspelartruppen i princip, om man ska vara lite snäll.
När jag var ung tränare så var det någon äldre klok som sa till mig att om du har 25 spelare i ett lag, om 5 tycker att du är jävligt bra,
15 tycker att du är helt okej, men det kvittar om det är du eller någon annan, och 5 tycker att du är en idiot, då har du gjort ett bra jobb. Den dagen du strävar efter att 25 stycken ska tycka att du är skön eller mysig eller bra, då kommer du få det jobbigt. Och den dagen du har 25 man emot dig, och det ska vi inte säga att var fallet med Garpenlöv, men nästintill, att han hamnar ju i en ohållbar situation. Och det kan ju ha med andra saker att göra. Det handlar inte om att jag försvarar honom på något sätt, men jag vill bara att det ska vara viktigt att förstå för folk att ska Holmqvist vara headcoach för Djurgården, det är ett väldigt utsatt tränarjobb i Sverige. Då kommer han inte vara framgångsrik genom att vara spelarnas kille.
Nej. Jag vill också ta vi några grejer som vi berörde. Om ni såg hela matchen igår så tror jag att ni hörde det här. Det är ju också alltså, det är i ögonfallande statistik att Björklöven har alltså gjort fler mål i boxplay än vad Djurgården har gjort i powerplay. Och det är alltså efter snart en tredjedel av grundserien spelad. Det är för mig, Dagen, chockerad.
Ja, det är det för mig med den kvalitet man har på forwardssidan på Djurgården också.
Gustav Possler har alltså bättre plus minus i boxplay än vad Djurgården har i powerplay.
Ja, men det har ju saknats. Ineffektiviteten har ju verkligen varit, alltså den finns ju det. Jag tycker man tar, om du kollar igår också, så är det självförtroendefrågan. Man kommer till avslutsläge ganska många gånger. Du ser Olle List tveka lite, du ser Ludde Rensfeldt inte ha det självförtroendet i det. Och det målskytte är ett självförtroende, det ser du också på Pooley. Så, ja, de är verkligen många spelare som ligger liksom i väldigt lågt där.
Det är ju snarare så att jag ser det från hållet att ska Djurgården bli bättre, vilket de kommer att bli, så finns det ju vissa bärande områden, som powerplay är ju ett sådant, som när man får ordning på det, bättre ordning på det. Sen ska vi komma ihåg en till sak som är relevant. Jag pratade med en tränare i SHL-tränare här nyligen om det här, att, och jag har själv varit i situationen med lag, det har du gjort och också haft, Daggen. Vi säger att du börjar en säsong svagt i boxplay. Första 10 matcherna så släpper du lite för mycket mål. Mm. Den förbannade statistiken lever kvar. Därför så skulle jag vilja, och det är säkert möjligt, men och vi som har tillgång till den avancerade statistiken kan ju se det lättare. Men som supporter och hockeyintresserad så tittar du på okej, vad har Djurgården för powerplay? Och så tittar du på att det ligger runt 10% och känner uselt. Nu säger inte jag att de senaste 10 matcherna har varit bättre, men att man skulle se det 10 för 10 för 10 på ett sätt som var mer relevant.
Mm. Sen så tycker jag väl att om man kollar på deras powerplay, man liksom grottar ner sig i det, så jag tycker man är ganska enformig i att liksom peta in den till Brodin hela tiden. Så Klasen försöker söka den. Olle Liss har inte varit, han har ju varit minne blott av sig själv, men man har en grej liksom man gör hela tiden. Jag tycker att man blir för lättlästa i powerplayet. Och det förvånar mig lite med den skickligheten man har på till exempel en Klasen. Nu var inte han med igår, men du försöker peta in den där i mitten hela tiden och Brodin ska stå och skjuta. Du måste hitta mer alternativ i det.
Mm. Men det är klart att där är en nyckel att lösa det där. Jag ska kolla upp en grej medan ni får dividera om nästa ämne. Det kom ut rykten igår då om att Djurgården sägs, det här är ju obekräftade uppgifter så de får ta det för vad det är, men att de kollar efter en ny målvakt. Så vi kunde ju konstatera igår då statistiken att Andrén har alltså 28 målvakter som är statistiskt bättre än han i Hockeyallsvenskan. Och med det sagt då att både han och Hävelid har alltså blivit utsatta för minst skott emot sig i hela Hockeyallsvenskan. Anser ni att målvaktssituationen är ett sånt problem att de behöver värva en ny målvakt i Djurgården?
Jag anser att det målvaktsspel rent siffermässigt som Djurgården har stått för så här långt är inte tillräckligt bra. Det är liksom ett resonemang som jag hänvisar till fakta, nästan till siffror. Sen är ju det där alltid viktigt att titta bortom siffrorna. Andrén är ju en målvakt som klev in och gjorde Almtuna till ett avsevärt mycket bättre lag. Och en målvakt gynnas ju såklart av sättet man spelar på. Och jag tycker att siffrorna som du nämner, Lars, blir ju märkliga när man börjar titta att vilka är det som släpper till färskt skott. Och det är Djurgården, i och för sig en haltande tabell och den tror man ska ta i beaktande. Men de är ju definitivt med har en uppsida där så att säga. Men då måste man titta nästa steg. Vad är det för typ av avslut man släpper till? Då pratar man om slottet, alltså om skarpt område där det blir farliga chanser. Sen tror jag också man ska tänka ett steg till. Det här är ju det som det blir tränare tänk. Var tappar vi puckarna? Alltså, blir vi av med puckarna högt upp i banan vid offensiva blå linjen till exempel, är på väg framåt, så får motståndarna andra typer av chanser. Vi kommer fel i våran hemgång, i vårt försvarsspel. Det där är liksom lite mer komplext, och det är viktigt att ändå nämna att det är med i resonemanget, för att så enkelt är inte hockey att man vinner på skottstatistik.
Nej. Det är väl bara att kolla på Djurgårdens offensiv. Alltså, de skjuter nästan mest, de har nästan en bästa course in i ligan, men ändå så, eller det kanske man inte, men de ligger väldigt högt i den statistiken. Så var tar du avsluten, när tar du avsluten, är otroligt viktigt. Men det är såklart som banne mig att målvaktsspelet måste upp.
Sen är ju det orättvisa, det är ju, du hade nästan kunnat ställt vem som helst där i Djurgården efter Carl Lindbom, så blir det en jämförelse som är tuff. För han var på alla sätt orimligt bra. Det ser vi också med vad han har följt upp i sitt spel i Färjestad. Så att det är ju lite otacksamt i ett läge där man också tappat spelare, tycker jag, och gjort Djurgården till på pappret ett sämre lag. Och utöver det så har du viktiga spelare borta som betyder mycket. Så att jag ser inte, jag menar, Andréns historia vet vi, det finns potential. Hävelid, ung, spännande målvakt som knackar på JVM-dörren. Han kan inte vara klappkass.
Vi hade en JVM-målvaktsduell igår. Nu stod varken Hävelid eller Thelin.
Men det är ju två.
Ja, exakt, i båset var det. Jag kollade upp för det, bara powerplay-grejen. Jag ska bara flicka in innan ni tar målvaktsgrejen första dagen.
Nej, jag vill bara säga, fel med coursing, jag menar bara expected goals. De hade väldigt högt under en väldigt lång period. De skapar väldigt mycket. Men vart tar de avslutet? De kommer inte in i det heta området. Däremot när man kollar på Djurgården, hur man släpper till chanser, så tycker jag att i början tycker jag inte man kunde inte liksom lasta Andrén för de förluster man kunde ta. Däremot så gör han inte det där lilla extra hela tiden. Så jag förstår att man tittar efter en mål och försöker lösa den. Däremot får man igång försvarsspelet på ett annat sätt, så tror jag att då kommer ju också Andrén lyfta sig såklart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Jag kollade igenom powerplay-siffrorna bara för att knyta samman den säcken som vi pratade om. De tre senaste matcherna har Djurgården inte gjort mål i powerplay. De gjorde ett mot Almtuna och ett mot Bika Skoga. Så vet vi ungefär hur det har sett ut de fem senaste matcherna, att det är fortfarande en statistik som inte är glädjande för Djurgården. Jag tycker att vi ska gå vidare, men innan vi lämnar Umeå för övriga hockey-Sverige så vill jag bara ta an en fråga här då, som vi har fått. Och när ni hör vem det är som har ställt frågan, så kommer ni att förstå vad det är jag är ute efter. Fredrik, du är bra på målande beskrivningar. Då kan du få förklara, för Mr. Jesper på Instagram frågade: berätta om lunchen på Sjöbris och en speciell t-shirt. Vad hände igår på lunchen, Fredrik?
Ja, men då kan jag väl istället, vi ser ju varandra här. Då läser jag rakt av från din t-shirt du bär, och då kan vi för att bygga upp detta på ett dramaturgiskt fint sätt, så käkar vi lunch ihop med Kajsa och med David, vår producent. jag såg att det var någonting med Lars Lindberg. Oerhört stissig på i blicken. Och så började du titta runt omkring. Så han får en så här känsla att är en gevärsmänniska här. Ser han något som jag inte ser? Plötsligt så sliter du upp jackan som en blottare som är som allra mest sugen. Under där en svart t-shirt med vit text där det står: jag tycker inte att Modo Löven är ett hetare derby än Skellefteå Löven.
Jag måste bara säga det, alltså de träningsmatcherna är riktigt heta, Lars. Alltså det är, wow, alltså vilka matcher.
Börjar du backa nu?
Nej, jag säger fortfarande att man tycker att de träningsmatcherna är häftiga.
Du, det där kallar jag för ironi, Fredrik. Nej, jag tryckte upp den här t-shirten och gjorde det här lite grann som en överraskning för er. För vi har ju haft den här diskussionen om att ni ska bli stenade på Umeå torg efter det där. För det tog ju hus i helvete i egentligen både Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik. Även Timrå-fansen var ju faktiskt inne på att det här, ah, nej, här har Söderström och Eriksson fel här. Så då vill jag spä på det där lite grann. Och vad statement, ska vi synas tillsammans på stan i Umeå? Vill jag att det ska vara jävligt tydligt vad min ståndpunkt är i den här frågan.
Du som vet hur tv görs, Lars, är ju trots det inte sen att kasta liksom mer eld på brasan.
Nej, men jag kan svänga med vinden, det kan jag absolut. Men mitt jobb är också att bygga upp matcher. Och när Björklöven med Modo möttes så tycker jag ju fortfarande att det är en rivalmöte. Men sen kan jag inte glömma bort historiken heller.
Men du, igår bara kort, Lars innan sändning så sa han ju att det här är den bästa matchserien någonsin jag någonsin har sett. Det här är jag har förväntningarna här uppe. Sen så kollade jag på Lars efter 10 minuter in i första perioden. Han stod nästan och hänger mot väggen så ledsen är på att att det inte lever upp till de förväntningarna. Så det är som på julafton, vet du, när du tror att du ska få de här hårda paketen så är det nog mjukt. Ibland måste du ta ner förväntningarna lite.
Kom de där sticksockerna. Ja, men då har vi förklarat det i alla fall. Och jag säger ett stort tack till Jesper som jobbar på en reklambyrå i Umeå som hjälpte mig att trycka upp den där tröjan med ett mindre än ett dygns varsel för att driva lite grann med er. Så att det är tacksamt att våra lyssnare gärna är med och slänger in en kniv att sticka in i er rygg. Det tycker jag är fint av dem.
Ja, de jobbar bra med det. Det ska jag ge dem.
Det gör de. Jag lyfter
jag
in en fråga
som
då.
Jag brukar säga käft.
det var även vad du sa igår. Samuel Stjernberg skickar in en fråga: varför ser Brynäs så in i helvete omotiverad ut? Rakt av så står det i frågan. Och då måste vi flika in det här då för att gå till Brynäs. Att finns det något som är mer hockeyallsvenskan och det vi har snackat om inför säsongen än att spela hemmaplan mot ett övertaggat Tingsryd och sen förlora med 0-2. Det är väl så mycket hockeyallsvenskan som det går att bli.
Ja, och det är ju det som är den stora utmaningen. Och det vet Brynäs om och det vet vi alla om. Och det är för mig inte så överraskande att man går i den fällan ibland. Jag tycker inte att det är fruktansvärt. Jag tycker inte att det är skandalöst. Jag tycker inte att det är särskilt anmärkningsvärt att det sker. Konsten är att lära sig någonting av det. För det är också det som skiljer, utan att fastna för djupt i det, SHL mot hockeyallsvenskan, är att det finns så många olika typer av utmaningar i hockeyallsvenskan. SHL är i stort sett, väldigt många matcher påminner om varandra. Men när du möter lagen i hockeyallsvenskan, olika faser, olika tider, hemma borta, så kan matcherna se väldigt annorlunda ut. Och det är en svår konst att hantera det fullt ut på 52 matcher. Så att det sker ibland, som det gjorde igår, ja, mer grattis Tingsryd då.
Det kommer hända såklart, men du ser Björklöven tappa poäng i Västervik matchen innan den här. Alltså jag tror att de här lagen, nu tror jag att det är Brynäs och Björklöven som gör upp på den här första platsen. Hur många sådana här poäng kan man tappa? Nu har de tur att de båda gör det i princip samtidigt, men du kan inte tappa så många sådana här om du ska ha den där återvärda första platsen.
Nej, men då, det pratade vi om igår, att det är ju också dessutom en fas av säsongen nu som är mörka november, du går in i december där du ibland checkar ut lite grann, tappar onödiga poäng, men att när det sen summeras i mars så är det ju de här små poängtappen här och där som faktiskt kostar dig en placering som i sin tur kommer ge dig sämre förutsättningar att ta klivet. Så att ja, det vet de om, och det är, jag tror inte att man tar lätt på det heller.
Alltså mörka november är inte, det är tufft Det är tufft, går det tufft här? Alltså går det tungt här? Du vet ju själv när du kliver upp, det är mörkt. Du går och lägger dig, det är fan, när du kommer hem från jobbet, det är mörkt. När du kommer in i ett omklädningsrum, det är mörkt. När du kommer in inför träning, står tränaren Fredrik står och tjatar som tränare hela tiden. Man liksom, tänk dig Björklöven idag till exempel. De vinner, men Pooley gjorde inte poäng. Han vill spela powerplay mer. Det tjatas hela tiden, så kommer du ut så är det mörkt. Det är tufft, du måste gå bra i mörka november, december.
Det är ju lite grann det som, för vi fick frågan av Stinur på Instagram. Som en av våra alla kvinnliga lyssnare. Vi har ju faktiskt rätt mycket tjejer som lyssnar på Ringside. Det gillar jag. Jag tycker att det är jäkla bra att vi får in mer tjejer på hockeyn. Alltså det är fan livsviktigt för hockeyns framtid att få in mer tjejer som står i klackarna, som är på matcherna, som brinner passionerat. Det tycker jag är riktigt härligt. Stinur frågade då just det, förlåt, det var inte Stiner som hade ställt den här frågan, utan det var Jakob Söderqvist som frågade: hur ser ni på tabelläget? Har den satt sig eller kommer vi kunna börja se några större förändringar? Och det är frågan är då kopplad till det här med mörka november, för den brukar ju sätta sig någonstans i november när vi har spelat den här första, fjärde, tredjedelen, och det är så jäkla tajt med matcherna nu. Många lag spelar 3 matcher i veckan, så ni får två dubblad fråga då. Har den satt sig? Även den första dagen?
Nej, det tror jag definitivt inte att han har gjort. När jag tittar på den tabellen framför mig nu, så det som jag åtminstone har sagt, att det var 8 lag som skulle vara liksom topp 8. Där har det ju smygits in 2 fel, om jag uttrycker mig på det sättet. Det är Nybro och det är Kalmar.
Och det är på Tingsryd.
Ja, Tingsryd för all del. Men då är det på bekostnad av att Djurgården, Karlskoga så att säga, sladdar lite grann i tabellen. Att Södertälje och Almtuna, då är en poäng bakom Kalmar. Så att det är ju det här som sker, att vinner ett lag 2 matcher så förändras det lite grann. Men jag tycker inte det. Däremot så är jag, du har sagt det flera gånger här dagen, och det tror jag vi har pratat om så många gånger. Det är Brynäs, det är Björklöven som har stuckit ut. Mm. Sen ser jag ett lag som AIK som inte spelade nu den här omgången, eller inte så att säga igår, och som kommer som en raket.
Jag tror inte heller den har satt, eller den har inte satt sig. Du ser ju att den är jämnare än vad vi trodde den skulle vara. Däremot tycker jag att om du kollar på kvaliteten på hockeyallsvenskan i år, är jag lite frågande till. Alltså hur stor, tycker jag att det har tappat sig till att Vita Hästen borta, Kristianstad tror jag gjorde ganska mycket med kvaliteten. Men jag tycker att kvalitetsmässigt på alla lag, jag tycker att man ser en jämnare hockeyallsvenska än vad jag trodde. Och topplagen är lite sämre, bottenlagen är lite sämre, de här mittenskiktet också. Kvaliteten har gått ner. Jag kanske är lite, nu är det mörka november, men jag tycker att kvaliteten har gått ner lite på ligan, och det tror jag också kommer göra att den blir jämnare än vad vi trodde.
Mm.
Det som är intressant också är ju för de här bärande lagen, om jag får uttrycka mig så, kommer ju att agera, det kommer ju att komma in spelare, för att det är ju fortfarande samma ivriga jakt på en livsviktig SHL-plats, i det här fallet för Brynäs, att ha klivit tillbaka direkt. Och för de andra som vill utmana om det, de kommer göra någonting. Så att sannolikt kommer ju nivån att höjas lite, om jag pratar skickligheten på spelarna som är där. Det kommer inte gå åt fel håll.
Fan vad mörka vi är nu då. Vi har klagat på Björklund som ligger där, vi har fan ligga på alla.
Och ändå försöker jag runda av med det ljusa vägen. Tänk det. Utan det.
Fan,
då hade det varit,
det är ju jag som brukar vara den positiva av oss, för fan.
Jag tror att du har någon sån här novemberdepression.
Det kommer, det ligger och gryr. Jag fick en bild skickad till mig på Instagram och som sa det på skämtsamt att Södertälje 2 senaste matcherna så har de släppt in 1 mål. Det var förvisso mot Västervik nu igår med en 4-1-seger och 3-0 mot Östersund. Och då var inte Grossman backtränare, om inte jag är helt galet heller. Men tror fan att man kommer inte att slarva i backchecken eller nerjogga. Var det du, Fredrik, som sa det? När Grossman står där, man har ju varit fullskaligt livrädd om man ser att man är på väg till båset, du vet, och gjort en miss, och så bränger han i ögonen, så det går de här stegen mot där du ska gå in i båset och vänta på att nypa dig när du kommer in i båset.
Ja, då det här ska man sköta sina sköta
jag kommer, sig, tror jag. När vi mötte Södertälje så kommer jag ihåg när han var lagkapten, så de åkte upp och pratade med domarna. Man skulle vara ivrigt där och stå och prata om 2 minuter och tjafsa med domarna hela jävla tiden. Men då Grossman gjorde alltid en grej. Han ställde sig alltid framför den andra kaptenen. Så man fick stå bakom honom och kolla över hans axel sen när man pratade med domarna. Och titta lite. Så han är en alfahane där, så jag tror inte de behöver tjuva. Då försökte man nästan butta på honom lite för att ta bort honom, men det gick ju inte. Han väger ju 300 kilo på isen. Han är en... Nej, jag tror inte de behöver... arbetsinsatsen kommer finnas där nu.
Jag hade fått välja en spelare de senaste 5 åren som jag inte hade velat gå in i ett sarghör med mot när han kommer och får ladda med lite fart. Då är det nog fan Grossman alltså.
Gross är ju stor på tyska också, så han heter
Grossman.
Grosse. Jag vill bara flika in från den där matchen. Södertälje vann ju då andra raka, och då har de ju fått det där lyftet, 2 raka segrar som vi pratade om efter Björklöven Södertälje matchen där, när det var ganska mycket frågetecken. Det var lite missnöje i laget och så vidare. Jag tror det var väldigt viktigt för Södertälje att få de här 2 raka segrarna för att få lite arbetsro och få lite svung i grejerna, så att säga.
Jag frågade till Fredrik där, som tränare, man är 2 Bogren, Zachrisson, om man liksom får den här att vi tar in en till. Bogren, du ska inte ha, så som jag fattade, så ska inte Bogren vara, han ska vara mer övergripande i båset, han ska inte ha forwards eller backar, Grossman sätter backarna, Zachrisson forwards. Liksom, vad tror du känslan, jag vet ju själv när det kommer in i spel och man börjar tänka, liksom, är det min plats som ska ta, blir man osäker eller tror du Bogren?
Nej, men det är intressant, för att det är också så här att jag förutsätter att det där är ett beslut som har kommit från dem, alltså från att man har samtalat sportchef och tränare, att okej, vi har en möjlighet att göra en intern lösning som gör oss bredare och bättre. Om det är på det sättet, då kan det ju vara att man själv vill hamna i en position där man vill få ett större helhetsgrepp i Bogrens fall. Jag tyckte det var svårt, och jag tror att skulle jag ta ett lag igen nu så skulle jag vilja ha en coachande roll, för att det som är grejen, och då forwards, det är för att du där har du möjlighet att fördela förtroende. För till syvende och sist så är istiden det som räknas, det vill säga hur mycket får jag spela. Och det handlar om värderingar från coacher i vilken roll jag vill ha dig och hur bra jag tycker att du är. Om du inte coachar så lägger du det i händerna på Zachrisson och på Grossman. Och det där kan vara lite svårt att resonera, för det är i slutändan du som ska ta besluten som head coach. Och då kan det där bli motsägelsefullt. Så att jag... Det har inte passat mig tidigare, och jag, det kan jag ha ett frågetecken kring faktiskt.
Blir man inte lite, jag kan tänka mig som coach, att du känner dig inte delaktig i matchen heller?
Precis.
Att du, liksom, du kommer ifrån matchen lite?
Ja, men absolut. Sen blir det också det där, det har väl jag gjort ett antal gånger, att jag har coachat forward, sen någon som coachar backar, och så går jag fram och väser, han ska inte spela en sekund till. Och så står det en backcoach som kanske har en helt annan relation och syn på den här backen, som då plötsligt ska strypa istid i den matchen på den här killen. Han kan inte motivera varför, men jag kan göra. Och det där är faktiskt en faktor som är större än vad vi pratar om ofta. Och det har ett viktigt signalvärde. Så att jag vet inte om hur jag ska förhålla mig till det där än. Men jag tycker att det är att ta lite inflytande från Bogren faktiskt.
Då vänder jag bara frågan. Det är ju några lag som har 3 tränare i Hockeyallsvenskan. Brynäs har det, Björklöven har det, Södertälje har det numera. Det är de på rak arm i alla fall som är 3 i båset. Alltså som har 3 fördelat. Hur mycket lättare är det att vara 3 i dagens hockey, som nu då Södertälje är med Grossman, med tanke på hur mycket individuella samtal och hur mycket tid som går åt till att konstant feedbacka spelarna? För är det någonting som barn av vår tid är, att de ska ha feedback på allt, varenda byte de har gjort?
Ja, och det är ju ofrånkomligt så att vi går åt minst 3. Ni som, eller åtminstone du Lars, som är intresserade av amerikansk fotboll, hur många tränare är inte på de lagen?
Ja, men då har du en tränare för varje position. Då hade ytterforwards haft en, centrar haft en, backar hade haft en, målvakter haft en. Du hade haft en för offensivt spel, en för defensivt spel, en huvudcoach, en för det offensiva koordinerade spelet, en för det defensivt koordinerade spelet, så att säga.
Och att jag nämner var inte att jag behövde svaret nödvändigtvis. Men jag trodde
du skulle lära dig
att
det var många.
Och att det går åt det
hållet. Kan inte slänga in den frågan och jag har inte fått svaret.
Jag tar på mig det. Men det jag försöker säga är att vi går ju åt det hållet, och det har ju blivit en utveckling på det, och som du säger Lars, det är ett omättligt behov av samtalsterapi, kan vi väl nästan kalla det. Och att vara 2 tränare är på gränsen till omöjligt att fylla alla åtaganden du har idag. Så att det tror jag är nödvändigt.
Vi har ju pratat om det där, Fredrik, ganska många gånger, du och jag, den här feedback-synpunkt. Jag vill kanske ha den gamla skolan. Spelar jag 11 minuter eller spelar jag 17 minuter? Spelar jag 17 upp till 20, då visste jag att jag var bra. Spelar jag 11, då visste jag att jag var dålig. Det räckte för mig. Och sen så gillar jag det här när man kom på isen, man åkte lite uppvärmning, så kom det någon och klappade på benskyddet och sa: fan, bra igår. Ja, tack, tack. Den feedbacken ses ju inte som en feedback idag. Nej. Alltså det här axel mot axel-samtalet när du åker på isen. Du vet, ett feedback-samtal idag, då ska du sitta med datorn och visa klipp och klipp och klipp. Det här är... Och det där tycker jag att det liksom, för mig var det liksom att klappa mig på benskyddet, kom till mig i led och säger: fan, du, kolla här, det var bra igår. Ja. Och sen så räckte det.
Ja. Men du har helt rätt, och jag ler för att jag känner så väl igen mig i det. Men sen vet jag också exempel där jag så här, än idag får en liten klump i magen när jag tänker att jag tog för givet att kanske äldre spelare som har varit med länge visste, även när de hade varit bra, att jag var för dålig ibland på att liksom bekräfta det. Och när man väl gjorde det så såg man att de sken upp, och då kan jag känna: varför var jag inte mer aktiv på det? Men jag har stor respekt för tränarna, för jag vet själv hur oerhört mycket tid det tar. Och att vara tillgänglig för alla kräver många människor. Så att det är nödvändigt, och oavsett vad jag tycker om den generationen som hela tiden ska ha bekräftelse och inte kan förstå det själv. Det är jag och vi som får lov att förstå att den där generationen ser ut så.
Men det vet jag bara, som kapten så brukar jag alltid tänka så här: jag ska gå igenom alla spelare varje vecka. Jag ska ha ett samtal med varje spelare för att liksom alla ska bli sedda, alla ska bli synas och få känna sig behövd i laget. Så jag försökte verkligen se alla på ett helt nytt sätt, eller på ett, att alla skulle bli känna den kärleken någon gång under veckan. Och det är ett heltidsjobb.
Och även bara för att säga det, det är faktiskt så här att även kritik, alltså negativa saker, är också att bry sig. Det finns ju ett talesätt som jag är oerhört impregnerad av, det här som finns i hockeyn, att den dagen det är tyst, då är du körd. Det finns spelare som jag träffar nu senare, liksom efter att vi har jobbat tillsammans, som förstår det då, att de här kravbilden man hade, de tuffa orden ibland, var av omtanke och i viss mån kärlek för att man ville göra någon bättre. Men att ska du verkligen såra en hockeyspelare så ska du vara tyst. Det är hemskt att säga det. Jag får lite rysningar av att göra det här och nu. Men det är så du får en människa att må dåligt, och det är väl samma i relationer. Det är väl samma i relationer.
Ja. Ja.
Då ska vi ge en person lite uppmärksamhet. För en som har smygit uppåt i poängligan ganska stadigt över tid nu, det är Anton Svensson i Västervik. Nu förlorade de igår, men de har faktiskt gjort 9 poäng de 9 senaste matcherna och börjat komma igång. Och det var ju en sån spelare som Västervik behövde ha leverans från. Så nu börjar ju faktiskt Anton Svensson smyga upp ordentligt i den där poängligan. Jag tycker att vi ska nämna lite kort också. Nu ska ni åka till Mora på fredag och göra Mora mot Björklöven. Och Mora, jag ser verkligen fram emot det, att få gå lite på djupet med Mora. För det är ett lag som fortsätter att smyga med. De förlorade mot Karlskoga i lördags. De slog ju sen Brynäs med 6-2. Och sen då seger mot Karlskoga i går med 4-2. Nej, förlåt. Ja, exakt. Jag var lite rådigt med alla siffror där. Men vad säger vi om Mora egentligen? Alltså, Ignatjev har vi gett beröm. Jättebra målvakt. Det är en av ligans absolut bästa statistiskt sett, med Voutilainen i topp där. Men vad är era samlade intryck om Mora inför fredagen? För nu vet jag att ni har kollat lite på dem inför just fredagen.
Mora gör det väldigt bra, och vi har sagt förut att de smyger lite under radarn, och jag tror att det passar dem. Jag tycker de har på ett bra sätt tagit vid på det som var framgångsrikt. Det finns en risk ibland när det är sheriffbyte, att man vill sätta sin prägel, man ska göra någonting för sakens skull som ska förändra. Det upplever inte jag. Det är säkert smärre delar rent spelmässigt, men man har ersatt förlorade bra spelare med nya spännande spelare. Man har bibehållit en miljö som jag uppfattar och får till med bra, med träningsnivån, kravbilden och
Dock, trots att de här som vi förväntat oss inte skulle vara, eller som skulle vara spetsar, inte riktigt har varit där, så är det ju andra som har tagit vid. Så att för mig i någon slags helhet så är Mora med beröm godkända.
Mm. Och det leder oss in i då ett Karlskoga som nu förvisso förlorade då igår, men de har ju faktiskt innan den matchen hade de ju 3 raka segrar. De hade vunnit 4 av de 5 senaste. Och på lördag kväll så var det, såg du det Fredrik när du såg sändningen i lördag, så att rätt vad det var inför matchen så gick det in något fyllo på isen. Såg du det?
Nej, det var stadiga steg måste jag säga. Det är nog ganska många enheter in där till
och sen är det som en klackeskor och så ska jag gå över isen.
Det fanns en oro när jag tänkte, ska han till studion? Ska han gå över isen till studion? Vi har ju ingen studio på plats, men nej, jag tyckte också du måste haft broddar på, va?
Man känner att man blir äldre apropå skador och sånt, men man känner också när man är ute på lokal så känner man att det tar tid att återhämta sig. Men vilken härlig kväll det var. Jag måste säga att
ja, vilken umgås, fin hyllning till dig måste säga.
Och få umgås med gamla lagkamrater och sådär. Det som är roligt är när man träffar, som man inte träffar på då, hur man hamnar i samma roller. Micke trackar på den där Micke Andersson som var målvakt, han skrattar på samma sätt. Man hamnar precis där man har varit.
Det är som en återträff i skolan. Det där
ja, det var underbart. Och vi började ju barndomshemmet med långburk och lite GT och sånt där. Så det var en kväll jag aldrig kommer glömma.
Nej, det var väldigt fint, det måste jag säga. Men just det, klackeskorna över isen, ja, det... jag misstänkte att du hade värmt upp där. Jag tänkte att det här kommer att gå käpp rätt åt skogen alltså.
En vurpa där, vet du, då kanske man ligger kvar än.
Då hade nog Västeråsfansen dragit till en ramsa till, tror jag.
Ja, det tror jag. De hade nog njutit lite av att det hade varit en vurpa där.
Det tror jag. Västerås studsade tillbaka lite kort på det, ska vi säga. 5-1 seger mot Kalmar igår. Med topping tillbaka, och så får de Trevor Mingoya att producera lite grann. Vi har ju inte sett den här matchen och därför har vi inte lagt så mycket fokus på det, men det är ett viktigt statement för Västerås.
Ja, och topping. Topping är en otroligt viktig spelare för dem, så ja, det är starkt att man kan ta den där vinsten.
Men så är det. Fredrik, vi ska börja summera det här.
Jag har ett plan som vi ska med här, men jag har haft lite svårt att ta dig på allvar den här morgonen, Lars. Du sitter alltså in till en fullt utsmyckad julgran.
Jag är emot, jag ska säga så här, när jag såg den där granen så vart jag lite arg, för i november har man fan i mig inte julpynt.
Men jag bor med en psykopat. Ja.
Du är i underläge i hemmet, och det är med all rätt.
Nej, jag bor med en fantastisk människa. Men jag har ju tagit upp det här. Och jag sitter ju faktiskt vid den här granen lite grann som ett statement. Tro mig, jag säger det, att julgranen tar man fram någon dag innan julafton. Julpyntet tar man fram till första advent. Inte 12 november som vi tydligen gör vårat hem nu. Och det är, jag säger det, jag är en vekling, en inkrygg som godkänner det här.
Ja, men alltså, ungarna, de tror att det är julafton imorgon. De kommer tjata hela jävla november, december på det, att det ska komma julklappar och tomten ska komma.
Ja, det är för dåligt av mig, alltså. Det är för dåligt. Jag måste sätta ner foten där.
Mm. Ja, stor respekt för Emma. Det är tur att hon sköter det där hemmet. Annars skulle jag gått åt helvete för länge sedan.
Jo, faktiskt. Och sen är det faktiskt så. Jag har ju aldrig varit, och jag ska bli lite kort, lite djup. Julen har aldrig varit så speciell för mig. Men sen jag fick barn så vill jag verkligen att hon ska känna den här julkänslan. Så därför har jag köpt in på det här att julen får komma lite tidigare. Så man ska bygga den där harmonin kring julen som faktiskt är något fint och familjärt. Så att, lite grann det, men jag skriver
du hypar ju upp julen som matchen igår, så det kommer bli platt fall på julafton när vi är tömda på jul.
Man kommer bli besviken på julklappar, det är en sak som är.
Men en sak till, är kul att få vara med i podden igen.
Ja, jag tänkte säga det.
Jätteroligt. Ja, det där var...
Jag är inte säker än att vi gjorde rätt som släppte tillbaka Sandagen, eller Lars, men...
Kollar man i telefonen så bara... Ny podd. Vad fan har vi spelat in podd, eller vad fan är det här för något? SHL special. Nej, jag gillar allmän. Bra
jobbat. Det är som att fördela istid här dagen. Ja. Det är som att fördela istid. Du sa ju att du visste själv varför du bara spelar 11 minuter ibland.
Ja, nej, men vissa signaler de skickar man inte via sms, utan de kommer ut levererat till en. Här har du ett besked. Var tystnad det, och sen besked.
Tystnaden är det värsta man kan göra med en spelare. Och jag kände ju det, var helt knäppt. Jag tänkte bara, ringde Fredrik, ringde Lars, låg på. Varför svarar de inte för sen kommer det ut? Podd! Ah, fan!
Vi förstod att det i måndags var ju skick nog att spela in en podd heller.
Nej, det var helt
men kul med gensvaret för SHL-specialen där. Vi har ju sagt att vi kanske kommer göra såna vid tillfällen när det ges. Och de kommer enbart att bero på när jag och Fredrik är uttråkade med att vi väntar på nästa match. Så det hänger lite grann på det egentligen. Så kan vi säga, Fredrik.
Ja, och det är ju, ska ju innehålla något vettigt också, att vi har någonting att säga. Det går inte bara att prata julgranar och annat trams, även om det hör till livet också.
Det gör det. Med det så tackar vi för den här poddveckan och sen hälsar vi på återhörande. Vi påminner om fredag kväll så är huvudnumret Björklöven, Mora mot Björklöven. Nästa vecka har vi ju fina matcher. Det är det Brynäs Södertälje på onsdag, va? Och så sen har vi Superfredag på fredag.
Med riktigt bra matcher där också, va? Då är det Södertälje, Djurgården och AIK
Brynäs,
ja.
Och AIK där verkligen, som jag har sagt,
on fire.
On fire. Men det som är det, tack för att du var med oss den här veckan i Ringside, och så ses vi och hörs snart igen. Ta hand om er. Tja, tja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.